Budskapet om korset, Johannes 12 och 23. Jesus svarade, stunden har kommit och människosonen ska förhärligas. Amen, amen, säger jag er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv, han förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Det är andligt liv med andra ord. Om någon vill tjäna mig så ska han följa mig. Och det jag är, det ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska min fader ära honom. Alltså inte människor utan Gud, va? Och vart är vi ska vara? Och vi ska vara i Gud, i Kristus, eller hur? I Kristus, i Gud. Och i anden givetvis då. Det här innebär inte bara att Herren Jesus Kristus gav sitt liv för oss, men den här principen är, ja, det är en förutsättning för alla som följer honom. Vi måste gå samma väg. Och den vägen kallas för korsets väg, men det är samtidigt en vandring in i livet hela tiden ända tills Jesus kommer. Det är ständig förnyelse, det är som en process som pågår i våra liv. Så därför är detta också en övermåttan härlig väg, kan man ju säga. Men denna väg att vandra in i livet och få livet in i oss, det är att dö ner från vårt eget liv. Det vi vill göra och så här. Vi måste passera in i detta liv i Kristus genom korset. Så det innebär alltså en trång port och en smal väg. Livet är ju Jesus Kristus själv. Och om vi vandrar in i honom och han kommer upp och in i oss, så växer han upp i oss. Och det är det som är Guds mål för alla troende. Det är det här som egentligen är. Det är egentligen inte nådegård handlar om, utan handlar om att bära frukt. Guds mål är alltså att vi ska få en fruktbärande skörd genom vetekornet. Som skulle bli många korn och bli ett åkerfält fullt av vete som växer upp till mognad. Paulus säger att vi som tror är Guds åkerfält. Han har alltså hela äganderätten och tar på sig hela ansvaret för vad som sker i sin åker. I sin kropp. Det är inte vi som gör något, det är Herren. Och i första Korinthierbrevet 3 så säger Paulus. Det är endast den som ger växten, från sjunde versen, och det är Gud. Alltså växten kommer från Gud, både själva växten själv och som tillväxten också. Det är inget vi kan ta oss eller klämma fram. Och så säger han åt församlingen i Korint, vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker eller byggnad då. Här förklaras ganska tydligt att det är Gud som ger växten och det är livet i Kristus Jesus i oss. Och det här livet i Kristus, det kan ju vi människor aldrig prestera. Så för det måste komma genom Guds nåd. Och då vet vi ju när vi tittar i Titusbrevet så står det att det är tuktan. Det är alltså genom svårigheter som det här livet kommer. Det är korsets väg alltså. Gud sände aldrig en profet eller många profeter för att göra sitt eget ord uppenbarat. När Gud sände sin egen son gjorde han honom till ett vetekorn. Och bara när det här vetekornet föll i jorden och dog var det möjligt för Guds åkerfält att producera många korn. Så detta fruktbärande åkerfält kan aldrig bero på våra försök att ha den rätta läran eller försöka kunna Bibeln utan till. För då hade ju fariserna blivit frälsta för länge sedan. De kunde Bibeln utan till. Sädeskornet eller vetekornet måste ner i jorden och dö. Bara då kan åkern bli till ett stort sädesfält som bär god frukt. Det är samma sak som Paulus beskriver om talet om eller budskapet om korset. De som förstår det är de som bär frukt. Det är alltså de som dör ner med Kristus för att uppstå med honom. Och en del tycker det här är dårskap och lägga ner vår egen visdom och kraft. Och så här. Men Jesus säger att det är ett måste för att bli befriad, frälst och helad. måste vi lägga ner vårt eget liv. Om det ska hända något, annars händer det ingenting. I första Korinthierbrevet 1:17 predikar Paulus: ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium. Och det är inte med viset av vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det Guds visdom och Guds kraft då. Det står ju skrivet, jag ska göra det visas visdom om intet. Och när vi går tillbaka igen från början då och läser i Johannes 12 som vi gjorde, så råder det ju ingen tvekan om här att Herren talar om sig själv som vetekornet, till hur? 12:24, Johannes 12:24. Men sen från Johannes 12:25 så förklarar Herren vad han har sagt, och då säger han så här: då ser vi att den här principen att vetekornen måste komma ner i jorden och dö handlar inte bara om honom, utan den handlar om alla som vill följa honom. Det gäller alla. Och hela stycket Johannes 12, 25-26, det råder ingen tvekan om vad det betyder. Herren menar att alla som vill tjäna honom måste följa honom och göra samma upplevelser som han själv. Det innebär upplevelser av lidanden och prövningar av olika slag. Men, kom ihåg nu, det har inget med förlossningen eller själva friköpandet att göra. För det är ju gjort en gång för alla. Det står i Hebreerbrevet 10 och från vers 11 så står det skillnaden mellan gamla testamentets präster och den nya. Då står det där i vers 12 att Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har satt sig på Guds högra sida. Halleluja, det är ju den platsen åklagaren brukar ha annars va. Han trädde fram på Guds högra sida, åklagaren. Nu sitter Jesus där va, och vi är i honom. Halleluja. Han frikänner oss alltså, vi förklarar oss rättfärdiga i honom. Jesus menar att nu finns det alltså en väg och en möjlighet att genom korsets kraft ta bort jagets självcentrering. Det är Guds rike och Guds vilja. Du kan aldrig skilja Guds rike och Guds vilja åt, nämligen. Ska du se om du studerar Bibeln djupt. Det är en princip som alla måste följa honom och måste få uppleva. Det är att genom korset där ner med Jesus och få möjligheten att uppstå och leva igen genom anden. Andeuppfyllelse går alltid genom svårigheter. Det förklarar vad Paulus menar i andra Korinthierbrevet 4. Ni vet, nu säger han att han bär Jesu död i sin kropp för att Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Det är alltså en process från död till liv hela tiden vi går i. Genom olika svårigheter förnyas vi och uppstår så att säga igen. Olika perioder i vår liv. Och sen här är det en speciell väg han har för varenda människa också. Det ska vi komma ihåg. Uppståndelsen då. Och Herren han såg sig själv in i människors hjärtan. Det är omöjligt att bära frukt om inte ordet får uppenbaras av anden i oss. Och det är genom principen från död till liv. Och det finns ett annat ord som du kan kalla det här för det hela för också. Det är förkrosselse. Vad är förkrosselse? Ja, det uppenbaras i Bibeln nämligen ingen annan princip. Det är en princip va? Ett fruktbärande liv. Det är den väg som går från döden till livet. Och den kallas förkrosselse. Tänk på tabernaklet. Det var ju, kallar de ju den vägen från altaret till det allra heligaste. För vägen, sanningen och livet. Det är häftigt för det blir ju ett kors. Det är lustigt egentligen att inte judarna kommer till tro på förebilderna, men så är det. Nu är det ju väckelsen nästan i Israel. Hur tror ni då vägen leder in i denna process? Jo, genom svårigheter. Och vi talar om Guds åkerfält, så Gud måste ju sköta om processen. Det är ju härligt. Lägg märke till att vårt ansvar är att följa honom. Vi ska inte följa människor, vi ska följa Jesus. Men Guds ansvar är det att sköta resten. Vi ska se till så att vi håller rätt ställt med Gud. Så får människor tycka vad de vill. När han talar om att bära frukt i liknelsen om vinträdet säger han att vi ska förbli i honom så förblir han i oss. Och utan honom kan ingenting göra. Och vad är han pratar om där? Han pratar om att bära frukt, va? Och det är från Johannes 15:4-5. Vi kan alltså aldrig producera Guds rike eller göra Guds vilja på jorden. Annat genom att följa honom genom den trånga porten på den smala vägen. Som leder till livet, andligt liv. Matteus 7:13-14. Gud har sagt till oss, jag kommer att hjälpa er genom alla trånga passage. Och det gäller ju naturligtvis alla som följer Herren. Samtliga kristna måste gå igenom den här vägen. Jag har själv gått igenom ett sånt passage nyss utan nåd och hjälp från Herren. Han har nämligen hela mig, tror jag. Jag vet inte vad som har hänt, men fantastiskt. Och det är väldigt viktigt för oss att vi inte apar efter någon och kopierar någon, utan det är viktigt att komma ihåg att alla de här passagerna Gud valt har han gjort personligt för varje människa att gå igenom. Vi har inte samma passage alla människor, utan de är specialkonstruerade av en allsmäktig Gud för att få oss dit. Tänk att han sköter alla på en gång. Det är ju så makalösa. Vilken Gud. Varenda en av oss sköter han på sin väg på sitt speciella sätt. Och han kan klappa om var och en, omfamna oss. Och Johannes 15:16 så säger han ju så här. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och jag har bestämt om er, det är Guds vilja då, att ni ska gå ut och bära frukt, sån frukt som består. För att fadern må ge er allt vad ni ber om i hans namn. Och det här grekiska ordet här för att be, det är mycket speciellt, för det talar om förkrosselse nämligen. Här ser vi alltså principen igen från död till liv genom förkrosselse tydligt. Vi väljer inte Herren, vi väljer heller inte vår väg, utan vi ska se till att vi följer honom. Herren väljer oss och han har köpt oss fria att vandra på en personlig väg som han har stakat ut redan innan vi föddes. Det tycker jag är makalöst. Redan innan du föddes så hade Herren en väg för dig att vandra på. Och vi kan ju bara stå här och vägleda så att säga till Jesus, va? Den väg vi ska vandra på och leder alltid till att vi bär den här frukten då, som är evigt liv. Det är ande, att uppfyllas av den heliga ande. Det är totalt omöjligt att prestera det här utan förkrosselse. Att gå från död till liv. Och den bönen, sa jag, som används här är aiteo. Det har en speciell betydelse och pekar också på förkrosselse. Du kan bara bedja på det här sättet om du har fått ett förkrossat hjärta. För det ordet beskriver en människas totala beroende av hjälp och nåd från Gud. Ordet betyder enligt teologerna en utfattig tiggare som kommer till någon som han vet om är god och rik och som har makt att kunna hjälpa honom, betyder ordet. Halleluja, då är man förkrossad. Annars ska vi ju klara det själva. Det kan vi inte, vi kan inte bära frukt. Han kommer alltid till Gud och ber i Jesu namn i förkrosselse om hjälp att utföra det omöjliga, nämligen att bära frukt. Agapekärlek är nämligen något som vi inte har, va? Vi har ju bara filé och massa andra grejer. Men agapekärleken, det är den andliga kärleken, det är den kärleken som finns i Guds eget liv. Så han måste komma in i oss och bära frukt. Kom ihåg principen. Vi går alltid genom smala passager och dör från vårt eget liv för att vi ska få del av Herrens liv. För den som älskar Gud samverkar alla de här passagen till det bästa, va? Till ett fruktbärande liv och till förkrosselse. Vad du än går igenom. Och det kan se väldigt konstigt ut, Guds vägar. Men han visar gång på gång. Han har kontrollen. Sen får människor tycka och tänka vad de vill. Du, Jesus, vi ska följa, va? Romarbrevet 8:25 då. Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper oss anden i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Så kan det vara ibland. När jag fick min knäck i somras så visste jag, hade jag inga känslor eller någonting. Och bara som ett stort mörker. Vi vet inte ens vad vi ska be om. Men anden ber för oss och suckar inom oss. Med ord. Med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtat, han vet vad anden menar. Eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Vi vet att för de som älskar Gud samverkar alltid det bästa. För den som är kallad efter hans beslut. Det kommer det där beslut igen. Vad hade han beslutat? Johannes 15:6. Jag har beslutat om er att ni ska gå ut och bära frukt. Så det ser ni i alla passagen här nu. Som vi går igenom. De ska göra så att vi bär frukt. Och något som jag såg här som jag tycker är så häftigt. Att vers 25 och vers 26 här. Vers 25 ser vi att det handlar konkret om hoppet. Att det är knutet i tron. Och i hoppet väntar vi på löftet från Gud. Vad det nu är nu. Vad du kallar till och frukt och allt det här. Och vers 26 handlar konkret om vad som kan hända oss på vägen. Eller under tiden då. Så det står i grundtexten på grekiska. Så står det på exakt samma sätt. Står det här. Då blir det ju två saker han talar om. Ett. Gud skänker oss hjälp i form av hopp genom vår tro så att vi orkar vidare. Så att vi har ett hopp här inne. Även när det ser totalt omöjligt ut så finns det ett hopp. Som inte sviker oss. Och så vers 2 eller punkt 2 då. På samma sätt står det här. Hjälper oss Gud i vår svaghet. Här står det asteneia. Vi ska ta upp det ordet också sen. Här ser vi att den som är beroende av Gud, han är förkrossad i sitt hjärta. Inte bara ger oss Gud nytt hopp i tron så vi orkar vänta på löftenas uppfyllelse. Då har du första grejen här. Under tiden vi väntar och vandrar kan Gud tillåta saker och ting för att nå sitt mål med våra hjärtan. På samma sätt står det ju det här då. Tyder ju den andra saken då. Är att Gud tillåter svagheter i våra liv. Och det här, du kommer inte ifrån det här nu alltså. Jag har studerat teologin så det räcker. Jag slog upp varenda grekiskt ord här. Det betyder svaghet och sjukdom. Själva roten till ordet asteneia. Här har du ett bibliskt bevis på att kristna kan bli sjuka. För jag är fortfarande sjuk. Även om jag inte har ångest så är jag sjuk. Men Gud använder det för att förhärliga sig själv. För han har gjort mig svag. Halleluja. Ja. Och det kan gälla hela människan. Står det och säger de teologerna. Men det kan också gälla någon speciell sjukdom. Så här ingår även psykiska skador. Och sår på vår själ. Vi kan ju se jätteglada ut på utsidan. Men det kan ju vara fullständigt kaos här inne. Det finns olika psykiska sjukdomar. Till exempel min. Men er sjukdom syns inte på utsidan. Men du kan ju gå omkring med fruktansvärd ångest på insidan. Ständig tinnitus. Många människor som man inte vet vad som finns på insidan. Tänka sig för nästa gång man pratar med någon kanske. Sebastian Staxet. Är det mycket skriverier om man säger att han predikar inte omvändelse. En del gillar honom, en del gillar honom inte. En del han säger är bra, måste jag säga. Som det här. På Facebook skrev han så här för ett tag sedan. Och det förklarar det psykiska väldigt bra. Citat. Det är sjukt hur alla trauman vi bär med oss från livet påverkar oss undermedvetet. Alla svek gör det svårare att lita på människor. Alla som skadar en skapar rädsla som förvandlas till hat. Alla man skadat skapar inre oro och psykisk stress som sätter sig på kroppen. Alla synder skapar skam. Alla sår skapar ärr. Inte så konstigt att många självmedicinerar. Det är extremt viktigt att man, om man vill förändra sitt liv, att man får läka från sina inre sår. Bästa sättet är att få vistas i en miljö inbäddad av kärlek, förlåtelse och nåd. Och att acceptera att saker och ting måste få ta tid. Det var väldigt bra skrivet. Men bara Herren kan hela, faktiskt. Det är bara Herren som kan hela. Inte vi. Så svarar en vän till mig på Facebook som också är troende. Och jag var tvungen att ta med hennes citat också, för det var så vackert skrivet. Så att vara kristen innebär inte automatiskt helande, som en del påstår. Jag kan inte hitta det teologiskt i skriften. Det stämmer inte. Utan saker som asteneia, som betyder svaghet och sjukdom, är något som Gud tydligen tillåter. Och vi måste kanske acceptera det och leva med det. Eller också tar han bort det upp till honom. Eller också ger han oss styrka mitt i vår svaghet, som han gjorde med Paulus. Ja, han gör som han vill och tycker. Men vi måste acceptera och leva där, för det gör oss beroende av Gud. Och vad var det nu igen? Det var ju förkrosselse, va? Mm. Han tillåter ju en del smärta kanske, för att hålla våra hjärtan ödmjuka och förkrossade. Nu ska jag citera den här tjejen. Lyssna nu, vad vackert. Vad vackert. Jag trodde att jag skulle bli helt fri från min PTSD. Vad betyder den? Posttraumatiskt stresssyndrom betyder det. Och kroppsminnen som orsakat trauman. Men så är inte fallet. Även om Herren har gjort mycket i mitt liv, så kommer jag alltid att vara som en liten skadeskjuten fågel i hans mäktiga hand. Men där är jag trygg, totalt beroende av honom och med mina närmaste. Herren sammanför oss med dem som vi behöver. Ensam är inte stark. Vi har alla våra kors att bära, och vi får be för varandra. Och bland det vackraste jag har läst. Det är så sant. Ensam är inte stark. Om vi nu går tillbaka till Romarbrevet 8 igen här i slutet då, så 8:25-26, och repeterar, så såg vi att inte bara Gud skänker oss Gud ett levande hopp genom tron. På samma sätt låter han anden komma nära den som är svag och sjuk. För det är där det handlar om. Det är ju Guds ande, hjälparen, tröstaren, som kommer när vi behöver. Anden själv ber för oss, sa vi, med djupa suckar. Och på något sätt så kände jag mitt i, när jag åkte in i min stora djupa kris, att längst där inne fanns det ett hopp. Det var det enda jag visste. Jag hade inga känslor, jag hade ingenting. Jag hade ingen kraft, jag hade ingenting. Och Elvor sa, tacka Gud, Elvor. Jag kunde inte be, jag kunde inte göra någonting. Så jag vet vad, hur det känns det här, att bara veta att här inne finns han. Åh, Jesus, du är fantastisk. Vänner, jag talar om förkrosselse. Hur det känns att dö med Jesus för att få del av hans uppståndelsekraft. Ingen som inte gått den här vägen förstår talet eller budskapet om korset. Hur ska du kunna göra det? Det är totalt omöjligt, för du har ju ett eget kors att bära. Vi förstår inte andras bedrövelser och lidande många gånger. Men vet du att i de djupaste bedrövelserna har jag funnit de största skatterna. När du har varit som jobbigast och som tyngst, då har Herren kommit och uppenbarat saker som har varit de närmsta, finaste skatterna i hela mitt liv. Där har jag gjort de starkaste upplevelserna. I djupaste fåran mitt i floden, där finns de att hämta, diamanten och skatterna. Och när jag var nyfrälst och talade Herren dessa bibelord till mig, fick de rätt ifrån Gud. Och jag har upplevt sanningen i dem. Jesaja 43:2. Om du än måste gå genom vatten, så är jag med dig. Eller genom strömmar, så ska de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, ska du inte bli svedd, och lågan ska inte bränna dig. Om vi går till grundtexten och läser, så står det så här beskrivet. Jag har en väg för dig som innebär att du måste, står det, gå genom vatten och floder, men de ska inte övervinna dig eller dränka dig. Och när du måste gå genom elden, då ska du inte bli svedd, och eldslågorna ska inte förtära dig. Vilken fantastisk Gud, mitt i prövningen lämnar han dig inte. Han är med. Och ibland undrar vi hur Gud kan tillåta de här sakerna ske i våra liv. Har ni inte ställt er den frågan ibland? Gud, om du är god, hur kan det här ske? Men vänta bara, när du har gått ett tag och du vänder dem, så ser du ändå att Gud är trofast. Trots det du har fått gått igenom. Vi har inte utvalt honom, sa vi va? Men han har utvalt oss. Det är hans. Vi är inte våra. Vi äger oss inte. Det är hans. För att bära frukt som består. Både utkårelsen och vägen och resultatet är Guds sak. Inte din. Halleluja, vad härligt va? Ska följa Jesus. Han fixar resten. Om det så än går genom eld eller vatten. På något märkligt sätt uppfylls Guds löften framför våra ögon. Fast vi förstår inte dugg. Det bara sker. Alla misslyckanden kan Gud vända till seger. Men Gud är så stor att vi kan aldrig greppa Guds allsmäktighet. Det är ett av hans karaktärer som vi människor aldrig kommer att kunna förstå. Gud är allsmäktig. Om vi förstod det då skulle vi bara ställa oss upp och wow. Liksom. Vi kan bara få tag i en liten del. Men när han kommer står då ska vi få se honom som han är. I psalm 34 och 19 så står det: Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser den som har en bedrövad ande. Och det betyder nära där, det betyder nära för att hjälpa, nära för att lyfta. Han frälser, han helar och befriar och läker. Helar, befriar och läker den som har en bedrövad ande. Och de här verserna står i en psalm som handlar om Jesu Kristi korsfästelse. Och vad jag sa förut, vi måste göra samma upplevelser. Så vi avslutar denna predikan med att konstatera att detta med förkrosselse är en nödvändighet för att bära frukt. Att dö med Kristus och uppstå med honom i härlighet endast när vårt innersta blir förkrossat och bedrövad kan vår åker bära frukt åt Gud. Men vägen dit har vi ingenting att göra med. Vi kan bara säga ja och följa honom. Vägen måste gå genom vatten och måste gå genom eld. Men den är personlig och utvald för var och en av oss. Vi kan bara låta det ske och följa honom. Och vi kommer att få se hur Guds verk och allt han har sagt börjar växa upp i oss och runt oss. Det är bara egentligen bara en sak vi ska koncentrera oss om. Och det var ju det enda Paulus pratar om. Kristus i oss va. Det är det som är grejen va. Kristus i dig. Det är det som ska växa upp och bära frukt. Vi måste förstå att det här är Guds verk. Och att växten måste komma från Gud. Växt och tillväxt. Det är samma sak som att säga att Guds rike och Guds vilja kan jag omöjligt göra utan den här principen. Budskapet om korset är ett ljuvligt budskap när vi förstår det. Och därför börjar också saligprisningarna, och det är den sista versen jag ska läsa här. Med i Matteus 5:3 då börjar de om göra med saliga de fattiga i anden, de förkrossade va. Saliga, det här, man säger ju det här är ingången till Guds rike brukar man ju säga om saligprisningar. Och det börjar med förkrosselse. Saliga är de fattiga i anden, de förkrossade, de som går korsets väg. De tillhör himmelriket. Halleluja, de tillhör himmelriket. Och himmelriket tillhör dig. Han bor i ditt hjärta. Därifrån börjar han manifestera sig. Vad säger han Paulus? Rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Och i första Korinthierbrevet 10 så står det att Guds rike eller himmelriket är kraft också. När vi behöver det så finns det kraft. Tänk att han har fått så kraft. Han har gett mig ny kraft så jag till och med börjar städa dag och natt hemma. Älvorn tror nu har det slagit över. Men jag har fått en sån förnyelse alltså. Så det är fantastiskt. Tack och lov. Ni som var här förra gången såg ju vilket skick jag var då. Det är lite skillnad idag. Tack och lov Jesus. Ja, vi tackar dig Herre för att makten är din, Herre, och härligheten. Halleluja, tack att du kan göra under i varenda människas liv. Det som ser ut som ett misslyckande, Herre, det var ändå din väg, det var ändå din plan, Herre. Vi får gå igenom eldarna med dig, Herre. Och ut på andra sidan kommer vi och jublar, Herre, när vi vänder oss om. Och ser att det var du, Jesus, som var med oss genom allt. För det har inte med människor att göra, utan din utkårelse och din väg. I Jesu namn. Amen.